Idag ska jag försöka vara pedagogisk också, så ni, idag får ni be extra mycket för predikanten. Men ja, titta, ser ni det där eller? Vissa nickar och andra. Ja, det står att en såningsman gick ut för att så. Det känns som att jag predikade här förut, men jag vet inte. Kanske blir det upprepningar, men ja. Det står så här i Matteus 13. Jag börjar ifrån vers 3. Nu läser jag ifrån Folkbibeln 98, så om ni inte hänger alla ord, hänger samma mera översättningar, så får ni ha överseende med det. Då står det så här, att han talade till dem i många liknelser. Han sade, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen. Och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort. Därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör du som har öron. Tanken är ju, när Jesus undervisar så ska han ju försöka förklara på ett pedagogiskt sätt, och nu ska jag också försöka göra det. En såningsman, och då tänkte jag, vem är egentligen såningsman i nu då, om vi tänker oss? Vem är såningsmannen? Är det församlingen? Är det pastorn? Eller är det du och jag allesammans? Såningsman eller såningskvinna? Nu ska vi se om jag kan få till det där. Jo, vad gör såningsmannen då för att så? Jo, det första han måste göra är att han måste ju gå ut ur sitt hus. Han måste ju lämna sin soffa eller sin fåtölj och gå ut. Lämna sin bekvämlighet. Det kanske är skönt, det kanske inte är jättebra väder, men, eller de optimala möjligheterna, men han går ut i alla fall för att han vet att om han inte sår så får han ju ingen skörd. Och det finns ju många paralleller med ska jag säga, skörden och bonden och Guds rike, som är väldigt lätt att tillämpa även i församlingsliv. Och det andra han gör, han måste ju ha något utsäde, det är ju självklart. Han måste ju ha någonting att så. Och när han har någonting att så sår han ju. Han sår ju sitt utsäde. Bonden kanske vet, han kanske känner sin jord. Han vet liksom vart det är, var den goda jordmånen är, och han vet var den dåliga jorden är. Men han strör ju ut ändå och planterar. Han vet att en del faller kanske inte där han vill att det ska falla, men han gör det, han sår i alla fall. Och jag tittar på några bilder på Google, är ju väldigt bra då, ofta hade de ju någonting på magen där man hade de här sädeskorden, och så gick man och så kastade man ut och spred så ut utsädet. Och så tänker jag, men tänk om vi som församling också kan plantera och så och strö ut vår utsäde. Kanske inte i kyrkan, utan vi måste kanske lämna tryggheten. Ska vi se, ska vi vidare. Men det är någonting som är avgörande för att det blir en tillväxt också i förbunden och även för församling. Och det är ju jorden, jordmånen, eller kvaliteten på jordens mottaglighet. Och så är det också med Guds rike. Vi kanske inte ser vilka som har en stenig mark, eller vilka hjärtan som har tistlar, eller vilka hjärtan som har god jord. Vi måste ju försöka så överallt. Det är inte vi som kan avgöra vart det är bäst att så och plantera. Utan, Men sådden är alltså sädeskornet. Det vi sår är ju, har ju kvalitet. Det är ju inte fel på sådden. Utan det är ju mottagligheten som avgör vad som sker med det vi sår. Sådden faller överallt. Men av det lilla vi sår, kan det bli något stort. Jag tyckte det var spännande att lyssna på den här från Thailand nu när han... Det är verkligen att så i en tid när man inte kan göra som man brukar göra, så hittar man nya möjligheter och nya vägar. Och det kanske är så vi kan så ut också. Att få ut utsädet på ett sätt som är mottagligt. Odlare. Vi behöver bli odlare av Guds rike. Jag vet inte om jag står i vägen för någon, men... Vi har ju någonting positivt att så ut. Vi har ju någonting positivt att dela med oss. Vi har ju en positiv kraft. Vi har ju en Gud som är positiv och som älskar alla. Och det behöver vi ju få ut. Vi får inte låta det stanna i det här växthuset. Även om man behöver så och plantera och sköta om växterna i växthuset också, så behöver man ju ibland plantera ut plantorna utanför växthuset, för att när det kommer ut utanför växthuset så kan det ju växa ännu mera. Men det finns ju ett motstånd. I alla fall i mig, jag vet inte. Jag brukar ju, så fort jag upplever att Gud säger någonting, så brukar jag alltid säga nej först. Nej, nej, nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vågar inte. Jag vill inte. Det är nog min oftaste replik. Jag kan inte. Jag orkar inte. Och menar, vi har väl alla de här motståndet i oss. Att man känner att nej, det går inte. Jag orkar inte. Jag vill inte. Jag kan inte. Men hur gör man då? Vi vet ju att vi måste ha... Vi behöver ju en skörd för att få en tillväxt. Vi måste ju så för att få en tillväxt. Finns det bara ett sätt? Är det liksom att knacka dörr och dela ut traktater eller kampanjer där man predikar evangeliet? Eller finns det några andra sätt? Och finns det några exempel i Bibeln? Det är liksom det jag har försökt att titta på då. Vad har vi för strategi? Här ser du, här sitter de med frälsningens igen på. Och planera. hur når vi andra, tänker de, och så har de ritat upp en karta här. Hur når vi som församling? Kan vi ha någon strategi? Och som individ, hur når jag de som finns omkring mig? Se om det är omkring. Och så står det längst ner, vad har du i handen? Och då tänker jag på Mose. Han hade en stav. Han kanske inte tyckte att det var så mycket. Han hade gått där i 40 år med den här staven. Han kanske hade nött sönder ett antal. Men han visste vad han kunde med den där staven. Han tänkte aldrig att den där staven kunde vara en välsignelse till att förändra livet för en hel nation. Och du kanske inte har en stav. Du kanske har något annat. Som du inte tycker, men det är inte så märkvärdigt. Det här har jag alltid gjort. Men Gud kan ju använda det du inte tycker är så märkvärdigt till att utbreda Guds rike. Vad är dina styrkor? Vad är dina intressen? Tänk om Gud kan använda dina intressen för att utbreda Guds rike. Att du får göra någonting som du tycker är roligt. Ja, jag skriver med då. Kan du använda något av det för att utbreda Guds rike? Ja, kanske. Det kanske Gud vill använda. Gud har ju skapat dig och mig med speciella egenskaper, med speciella förmågor. Och han vill ju använda det. Är du en evangelist? Oftast är jag ingen evangelist. Jag tycker... Gillar du att tala offentligt? De flesta brukar säga nej, det gör jag inte. Nej. Tycker de att dela ut böcker och traktat? Det var många även lite tveksamma till det. Det passar ju inte alla. Alla är ju inte evangelister. Vad gör man då? Hur evangeliserar man utan evangelister? Har ni ställt den frågan någon gång? Det är ju, man kanske ska vara en dörröppnare för andra, har jag tänkt där egentligen. Kan jag göra någonting som doftar? Jag hittar inga bra ord, men någonting som, att jag gör någonting i min vardag eller i min personlighet som ändå avspeglar att det finns, Gud finns bakom det jag gör. Man kanske inte alltid behöver säga så mycket. För människor runt omkring oss vet ju mer än väl att vi har en tro. Men det kanske doftar. Paulus skriver att vi är Kristus brev. Och att vi bär en viss doft med oss. Och förhoppningsvis ska den vara god och positiv. Gör någonting som doftar Gud. Kanske är du en som bygger relationer. Som i din vardag bygger varaktiga relationer och som når människor genom din personlighet. Vissa människor har ju en förmåga att dra människor till det sig och bygga relationer. Och det kanske inte blir någon jättesnabba resultat. Det är liksom inte de snabba klippen. Men det är kanske långsiktigt så ser man en förändring. Det blir inte de här snabba resultaten, men det kanske blir långvariga, bestående resultat. Man ser i Bibeln så har vi Andreas exemplet. Han var ju, han kanske inte den som får mest uppmärksamhet i Bibeln, men han genom sina relationer, han tar ju de han har relation och för dem till Jesus. Han presenterar dem för Jesus. Det är väl egentligen det enda han gör. Han presenterar dem för Jesus. Och sen så tar Jesus över och utvecklar eller bygger relationer med de här människorna. Adoptera någon har skrivit. Nej, men jag har nog med barn. Jag tänkte inte riktigt det här lagliga, utan nu tänkte jag något olagligt. Jag vill säga. Nej, men att man tänker, ja, vilka har jag runt omkring mig? Är det någon speciell som jag kan fokusera på, en familj eller en person och börja be för dem och vara lite målmedveten och för att kanske se en längre perspektiv om ett år eller två eller ett halvår. Vem vet hur snabbt Gud svarar på bön. Men att man är målmedveten, man ser ut, de här, jag adopterar de här, det här är, nu införlivar jag dem i min familj. Eller att du ber för ett företag här i bygden. Eller en förening. Adoptera en förening. Och börja engagera dig. Kanske för, om du inte kan spela fotboll så kan du be för dem. Eller på något sätt visa engagemang i det. Stötta någon. Stötta en person. Stötta en förening. Stötta ett företag. Jag vet inte. Men någonstans som visa. Adoptera dem. De kanske aldrig får reda på att du adopterar. De är adopterade av dig. De kanske inte får reda på att de är dina barn ut. Men du kan börja be för dem. Smygbön. Det är sån här änglahyss som Emil pratar om. Att man gör saker som änglarna klappar händerna av. Bedjarna är livsviktiga, har skrivit här. För det är ju bönen som är motorn i församlingen. Kan man ingenting annat så är det ju bönen som är själva drivkraften. Som är motorn, som är pulsen i församlingen. Som gör att församlingen överlever. Som gör att församlingen går framåt. Den är livsviktig. Och genom bönen så förbereder det också människors hjärtan för den här sådden. Du öppnar, kanske öppnar upp och det skapas möjlighet och det mjukar upp atmosfären. Jag tänker ofta på Hanna i templet hon kanske inte kunde göra så mycket, men hon bad. Hon bad enligt ett löfte och hon bad tills hon såg löftet uppfyllt. Och när hon såg löftet uppfyllt då kunde hon inte vara tyst, för det står att då pratade hon med alla om Jesus. När hon hade sett att löftet var uppfyllt. Då kunde hon inte hålla tyst längre. Här sitter de. Här har de lite nya frälsningshjälmar. De här lite mjukare keps-varianten. Men Det du gör kan visa vägen. Var en vägvisare, någon som pekar på Gud. Kanske inte med ord. Om du inte, det står ju så här i Jakobsbrevet att vi ska vara ordets görare, inte bara dess hörare. Finns det någonting jag kan göra som visar att jag har en tro på Gud? Finns det någonting i min personlighet, sättet jag är på, min karaktär, vad jag, det jag säger, hur jag säger saker, som visar att jag tror på Gud? Man kanske inte behöver klämma in Jesus i varje mening, men ändå att det finns, man är en vägvisare. Och människor får, förstår att det är något speciellt med den här personen. Och de har ju också beredvillighetens gröna stövlar på sig här. Så. Ja. Det berättas i Apostlagärningarna om en kvinna som heter Dorcas som blir sjuk. Och man kallar på Petrus som ska be för henne. Och det berättas om henne att hon var, det står att hon är rik på goda gärningar och generös. Hennes handlingar talade. Hennes handlingar var liksom ett vittnesbörd om att hon hade en tro på Jesus. Det är så att hon var en lärjunge som var rik på goda gärningar. Så vi kanske inte alltid behöver använda ord om vi inte riktigt vet vad vi ska säga. Så har vi ändå en möjlighet att med goda gärningar och en generositet peka på Jesus. Det är inte alltid lätt att veta vad man ska säga, men man kanske har en förmåga att vara generös. Gåvan att frikostigt dela med sig. Är du en Dorcas som med ditt liv påverkar andra? Generositeten talade. De goda gärningarna talade. Och tjäna Gud med det han har lagt i din hand. Jag vet inte jag vad han är. Du kanske inte har en stav som Mose. Du har säkert något annat. Men det blir ju ett vittnesbörd för andra. Men hon, det här är en lärjunge. Och han kopplar ihop dig och Jesus. Och så blir du ett ljus som lyser. Det berättas i Johannes 12. Om, vi kan läsa den faktiskt. Jag tyckte det var rätt så intressant. Jag hade inte tänkt på att man kunde ordna fest för Jesus. Johannes 12 och 1. Där står det så här. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania. Där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt. De ordnade där en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Då kan man ordna en fest för Jesus. Det kan ju nästan vem som helst göra. Små fester för Jesus. Och alla, man kanske inte ens behöver annonsera att det är en Jesusfest. Man har ordnat en fest hemma. Men i alla fall det man gör, så som Maria gjorde. Det hände ju någonting med atmosfären. Det var någonting. Hon gjorde en handling som gjorde att atmosfären totalt förändrades i rummet. Under festen. Så vi kan ha det en fest i Betania, men man kan ha en fest i hemmet eller en fest i kyrkan. Det finns liksom olika möjligheter och det är egentligen bara fantasin som sätter gränser för vad man kan göra för att peka på Jesus. Jesus säger så att ni är jordens salt. Saltet är påverkat. Det här är ju kanske inte bara salt. Det är massa kryddor här. Men, och jag tycker det är så bra. För att vi är ju så olika. Vi har ju olika kryddblandningar. Vi är ju inte bara. Alla är ju inte. Har ju inte alla. Liksom, vi är ju lite olika som individer. En del är som salt. Och en del är som peppar. Och en del är som chili. Och det är ju bra. Vi behöver ju alla de här kryddblandningarna. Och det kryddorna och det påverkar ju sin omgivning, men så länge de är kvar i de här burkarna så gör de ju ingen nytta. Utan det är ju när man liksom lägger det i maten eller i kastrullen eller på köttet eller vad det än, det är då det har sin effekt. I närkontakt. Han säger också att ni är världens ljus. Jag ska läsa det också för det. Jag tyckte det är bra. Det här är bra. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Det kan inte döljas att du har en tro. Det går inte att dölja. Utan det lyser så att alla andra ser det. Och vad är det då som lyser? Jo, det är Jesus säger att de ser era goda gärningar. Predikar jag en gärningslära? Nej. Vi är frälsta av nåd, men till att utföra goda gärningar. Gärningarna är det som ofta pekar på Jesus. Gärningarna kanske är det som skiljer oss från våra grannar som inte har en tro. Så vad, jag ska avsluta. Vad kan du göra? Orkar du inte, säger jag, kanske inte har så mycket ork. Man kan alltid be. Be för andra människor. Adoptera någon. Nu har jag gett er tillstånd då att adoptera. Ni har blivit godkända som adoptivföräldrar allihop. Man kan berätta för dem som inte tror. Man kan också genom sina gärningar visa sin tro. Så det är liksom tre olika möjligheter som jag har sett i Bibeln. Sen finns det ju hur man gör det. Det är ju liksom individuellt egentligen. Det finns ju ingen som är den rätta. Utan det är ju mera hjärta till hjärta. Jesus säger så här. Skörden är mogen. Han sa det för 2000 år sedan. Jag tror att den har mognat ännu mera. Vi vet ju inte exakt vilken var det är stenigt eller var det är god jord. Men vi behöver fortsätta att så. För då kommer vi också få se en skörd. Jag tror att jag har en bild till. Jag lyssnade på Nyhetsmorgon, eller om det var, ja, i alla fall så var det Miljöpartiets språkare Peter Bolund. Han hade något tal här på, om det, och han utgick ifrån Martin Luther King, I have a dream. Och han hänvisade till att de har ju, Miljöpartiet har ofta målat upp som skräckscenario. Hur illa allting kan bli. Medan han menar att nu måste vi belysa hur det positiva, det vi vill uppnå, liksom det positiva. Och jag tänkte det också, man kanske tänker att vi håller bli mindre och färre och man liksom ser ett skräckscenario. Men tänk om vi börjar be ut det vi drömmer om att se istället. Tänk om vi talar och uppmuntrar och börjar be att det vi vill se ska ske. I vår församling, i vår bygd, att det får vara att det får bli en levande bygd, att vi får se människor flytta in, att det får vara en skola som växer, att det får vara företag som expanderar även här ute i Finnröja, att vi kan ha det som en bönemall, en positiv syn, för det är ju god jord här. Det har ju växt mycket jordgubbar här ute. Så det finns, vi vet ju att det finns potential för tillväxt. Jag tror på den här platsen. Jag tror på den här bygden. Och gör jag det så tror jag Jesus gör det ännu mer. Så ja, det var ett enkelt försök att få lite andra perspektiv på det här med såningsmannen. Vi tänker ju ofta, ja, man predikar om tistlar och törnen och allting. Men för mig blev det mera, vad gör man för att få en skörd?